Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Att få ut relevanta nyheter och bli omskriven i artiklar kan stärka trovärdigheten för ditt företag såväl som att ge en skjuts i rätt riktning. Men hur hanterar du som startup eller entreprenör media och skapar goda relationer med journalister? I det här avsnittet tar jag reda på det varje företagare behöver veta för att lyckas nå ut i media. Till min hjälp har jag såklart en gäst som bjuder på sina tips och tankar på temat. Det här är Bara Business med mig, Veronica. Tack för att du lyssnar på Bara Business. Om du gillar podden, glöm inte att prenumerera på den och ge podden ett betyg. Fortsätt gärna dela när ni lyssnar på podden. Det är alltid lika roligt att se vilka ni är som lyssnar. Och på så sätt hjälper ni också mig att sprida podden till fler, vilket gör mig superglad. Men nu är det dags att ta in dagens gäst. Idag träffar jag Camilla Bergman, vd och delägare på nyhetssajten Breakit som dagligen rapporterar om det nya näringslivet med fokus på techbolag. Hur ska du som entreprenör tänka för att skapa en intressant nyhetsvinkel som journalister vill skriva om? Och vilka knep finns egentligen för att få in sin nyhet hos till exempel Breakit? Camilla är själv journalist i grunden och har tidigare arbetat på en rad olika magasin. Vilka är egentligen skillnaderna mellan en nyhetssajt och ett magasin? Och hur behöver man anpassa nyheter och vinklar utifrån det? Såklart undrar jag också vilka tips Camilla har till dig som ska förbereda dig för en intervju. Och hur skapar vi de där goda relationerna med journalister som vi alla vill ha? Hej Camilla och välkommen till Bara Business.
Hej!
Kul att ha dig här.
Ja men vad roligt att vara här, vilken ära.
Om man inte känner till dig sedan innan, hur beskriver du din bakgrund och kanske framförallt vad gör du idag?
Ja men Camilla Bergman, jag har bytt efternamn precis, jag hette Björkman tidigare så jag är själv lite förvirrad och glömmer bort vad jag heter. Det är ganska likt sådär. Jag är vd på nyhetssajten Breakit, har varit det nu 1,5 år, jobbade innan som affärsutvecklingschef på Breakit. Och är liksom journalist i grunden, har gjort hela journalistbanan från att jag började som frilansjournalist och skrev väldigt mycket för olika tidningar till att jag jobbade på tidningen Cosmopolitan. Mycket liksom inom tjejtidningsbranschen var mitt fokus där ett tag. Och sen tog jag klivet över till att jobba mer med entreprenörsjournalistik och delade till att jag var chefredaktör på en tidning som heter Driva Eget och har däremellan gjort, jag är ganska så här, inom media ganska brokigt CV att jag har hoppat runt och drivit eget och konsultat och det ena med det tredje. Så det är väl det för att försöka sammanfatta.
Men det är väl bra att ha lite brokigt CV, tänker jag. Då har man samlat på sig mycket erfarenheter.
Absolut, verkligen. Varenda grej på något sätt har ju ändå lett till där man är idag. Så att, ja.
Du är ju delägare på Breakit. Hur gick det till när du blev delägare?
Ja, men jag, som jag sa, så har alltid liksom kommit tillbaka till det här med att driva eget. Jag gillar verkligen det och har ändå landat i att det är där jag är som bäst. Man ska aldrig säga aldrig, men jag tror inte att jag kommer sitta liksom som citat vanlig anställd någonstans, utan jag vill köra mitt eget race. Och när då jag sprang på Stefan Lundell och Laronsson, som är Breakits grundare, och vi började prata om så här, kan vi börja jobba ihop på något sätt och så, då sa jag, alltså var väldigt tydlig med dem och sa så här, men jag vill jättegärna hoppa på Breakits resa, jag tycker den är superspännande och ni är grymma och så här, men jag vill i så fall att vi driver Breakit ihop, och hur löser vi det? Och det så kan jag ju konstatera att det var ju väldigt modigt av dem att bara, ja visst, så här, vi känner inte alls den här tjejen, eller inte särskilt väl i alla fall. Och jag brukar skämta med det, med dem, att de har ångrat sig bittert många gånger. Men det var ju modigt av dem att liksom släppa in mig. Men sen är det ju också en utmaning det här med hur går man in som delägare i någon annans bolag? Dels ekonomiskt, för att det fanns ju liksom ett värde på Breakit. Om man hade gjort en ny emission och det kunde inte jag hosta upp. Jag hade inga pengar så, utan då fick jag ta ett lån från en annan aktieägare för att köpa in mig. Och jag är fortfarande mycket mindre delägare, så att jag äger 5% av Breakit ungefär. Och sen dels det här med att så här, komma in och driva ett bolag med någon som redan har gjort det i några år, där de har sitt sätt och jag har mitt sätt och sådär. Det har inte varit helt lätt alla gånger.
Hur har det varit utmanande att komma in som en tredje delägare?
Ja, gud, det är så mycket. Ja, men så här, både Stefan och Olle är väldigt öppna med att det inte något sånt här att nej, men vem tror du att du är, kommer här och ska vara med och bestämma så. Verkligen inte, utan det har nog mer varit kopplat till att nu är jag vd på Breakit, och att då båda de två grundarna som har varit kvar, att de liksom är under mig, hur man ska säga, i organisationsschemat, samtidigt som de ju är största ägare och grundare. Ibland blir det på något sätt så här, vem är det egentligen som bestämmer? Vi har väldigt många olika hattar på oss allihop, och det är i alla sådana situationer så kan det ju då uppstå tjafs om olika frågor, allt ifrån vilka ska Breakits värderingar vara till små grejer, men hur ska vi vara mot varandra och kommunicera och sådär. Men jag tror, alltså, bara man delar samma, ja, men värderingar och samma vad man vill med företaget, så löser man allt sånt där. Och det tycker jag verkligen vi har gjort. Och då är det bara bra att vi är väldigt olika och kompletterar varandra. Men det är verkligen inte lätt, alltså. Jag har insett under de här åren.
Men det är väl aldrig lätt att driva företag och driva företag tillsammans. Det är ju utmaningar, och det kommer ju med. Men ja, som du säger, så länge man är öppen och ja, man är schyssta mot varandra, ja, så brukar det ju gå vägen ändå.
Exakt.
Och precis som du säger, modigt av dem att ta in en till delägare, men också modigt av dig, tycker jag, att föreslå att, jag menar, om jag ska göra det här, ska jag bli delägare. För många hade kanske varit nöjda med bara titeln man fick eller att man fick gå in.
Ja.
Så det är väl också, men jag tänker, ett litet medskick till alla lyssnare, att man ska våga ha den aspekten också när man tar sig an nya jobb, och kanske framförallt i startups eller organisationer som är på väg upp.
Ja, men verkligen, för att jag ser ju, så framförallt kan jag känna att jag har så många grymma kvinnor omkring mig som är så, liksom, de är på, nu är ju, jag är ju 37 nu, och kvinnorna omkring mig är ju samma ålder och liksom är på nivåer som vd och höga chefer och liksom kan sitta i styrelsen och sådär. Men det är inte alls många som har någon typ av ägandeskap i bolagen de jobbar på. Och där tror jag att det finns en massa möjligheter att verkligen se chansen att nu kommer jag in här på en startup, men då kan väl jag ta en del av min lön som delägarskap istället, eller låt oss sätta ett bra optionsprogram, eller verkligen så här, ta tag i det. För det är så lätt att man bara, nu kör jag på här, det är tryggt. Men tryggt är inte alltid det bästa.
Nej, men precis, jag håller helt med. Det är ett helt annat poddavsnitt. Ja, man kan prata om
vi
det.
Vi får träffas igen och prata om det.
För idag ska vi ju prata nyheter och hur man når ut. Och vi har ju som sagt mycket entreprenörer och företagare som lyssnar på det här. Och det känns ju som den eviga, liksom, det man håller på med. Att försöka nå genom bruset och nå ut. Om vi liksom ska börja någonstans från grunden. Vad är en nyhet?
Ja, vad är egentligen en nyhet? Ja, men det är någonting som har hänt nu, som är aktuellt och som det finns ett allmänintresse i att människor ska läsa om eller ta del av på något sätt.
Och för er på Breakit, vad vill ni gärna skriva om?
Jag funderar lite på det här innan och det är ju framför allt det här att någonting har hänt i bolaget som är intressant då för allmänheten att läsa om. Och vad kan det vara? Jo, men till exempel vi går in i ett annat land eller vi har växt rekordartat här med 200% det senaste året eller vi byter vd eller vi har tagit in en stor kapitalrunda. Men gärna också så här, det har varit supertufft för oss men nu går det bra, det är att önska för mycket att någon skulle komma och bara det går jättetufft för oss, det är jättesvårt för oss, vill ni skriva om oss? Det är liksom aldrig någon som gör, men det skulle vara bra det också, men så här, att också våga dela med sig av tuffa perioder, ja, men så det skulle jag säga är intressant för Breakit och kopplat till tech och liksom online-verksamheter, någon typ av så här digital twist på det är viktigt för oss, för det är det som är vår nisch, glömde jag att säga.
När man tänker tech idag så på något sätt tycker jag ju att allt är tech. För alla bolag kanske har en e-handel eller så. Hur techig behöver man vara för att Breakit ska skriva om en?
Ja, men det är en jättebra poäng. Och vi är själva lite förvirrade i det där. Att så här, idag är ju faktiskt allt tech. Så att, nej men du är ju på någonting att egentligen så är ju allt tech. Så att bara lyft fram det. Men då kanske man så här, om man till exempel då driver en restaurang och vill att ett nyhetsmedia som Breakit ska skriva om det, då måste man ändå hitta så här, vad är då vinkeln, och då, om man då är väldigt digital i att ja, men vi har nått, vi är superduktiga på sociala medier och har dessutom en snabbväxande digital takeaway service och det är häftigt med oss, ja men där finns ju den vinkeln då.
Om företag inte kontaktar er, hur är ni ute och letar nyheter?
Ja men jättemycket, det är väldigt viktigt och det är en viktig del av Breakits DNA, för det skulle jag säga att det är en del mediekanaler som inte är faktiskt utan att så här snacka skit om några kollegor, men alltså, det är ändå lite sådär skrivbordsjournalistik kan jag känna ibland på vissa mediekanaler, att man, det vill säga man sitter vid sitt skrivbord och får bara in en massa, man är inte ute så mycket själv, men det kan ju vara allt ifrån att vi är ute och försöker luncha och nu blir det mer så digitala träffar och liksom knyter, ja men mycket så här knyta kontakter för att hitta källor. Det kan vara att man hittar källor på Spotify, det är jättebra för oss för att då får vi tips om när det händer någonting där och då kan ju vi skriva om saker som inte bara Spotify vill att vi ska skriva om. För hamnar man där och bara förlitar sig på vad företagen vill, då har man inte längre en intressant produkt. Vi skriver ju även om det som de inte vill att vi ska skriva om.
Finns det några andra sätt som ni hämtar nyheter? För förut pratade man kanske mycket om att man skulle skriva pressmeddelande och det finns många tjänster där man kan dela pressmeddelanden. Ska man lägga tid på det eller är det lite onödigt?
Nej, men jag tycker att det är bra för att jag tror att man, så hade i alla fall jag tänkt om jag hade drivit ett bolag och ville komma ut i media, att om man sätter i system att på något sätt få ut det bara, allt bra man gör, då kommer man också att lättare se nyheterna i det egna bolaget. För många blir ganska hemmablinda och fattar inte så här, men här, det här var en bra vinkel. Så att börjar man, om man har en person eller man tar hjälp externt eller man gör det själv som får ut pressmeddelanden, så är det jättebra tycker jag. Då kan man ju dels få ut det då till alla tidningar och sajter och tänka på också att inte glömma bilder. För ju mer man kan underlätta för personen på andra sidan, desto bättre skulle jag säga. Men sen så tror jag inte att det räcker bara med pressmeddelanden, för att det är verkligen inte säkert att journalisterna sitter på typ My Newsdesk, utan man måste också söka upp dem och liksom hitta. Ja, det finns massa knep där. Det kanske kommer en fråga om just de knepen, hur man når de här journalisterna då.
Men hur, om man bara vill, om vi bortser från det här att bygga relationer med journalister, om man har en nyhet här och nu, hur föredrar ni då att bli kontaktade?
Ja, men då skulle jag säga så här. Steg ett, hitta reporterna som skriver om det som du vill få ut på personnivå, alltså exempelvis då, vill du komma ut i Breakit och har ett e-handelsbolag, då ser du ganska snabbt att det, att tidigare var det Caroline Englund, men hon slutat, så nu är det Tove Boström som skriver om e-handel. Kontakta då henne och rikta ditt då tips direkt dit, men ta också med nyhetschefen, och det kan vara lite olika på olika dagar, man har ofta två, och större tidningar kan ju ha flera stycken som varvar, så hitta nyhetscheferna och mejla dem också. För att då kan de sen, ibland kan det ju vara så att då den här specifika personen är sjuk eller borta eller skriver på någonting annat. Ja, så det skulle jag säga.
Men där är väl också jättebra att veta, för alla kanske inte ens vet att man har olika områden som man skriver om. Att det finns någon som skriver om e-handel och att man då kan, har man en e-handel ska man försöka helt enkelt nå ut till den personen.
Nej, men alltså vill man göra det här på lite, om man då vill lägga lite tid på det, då skulle jag verkligen säga så här, studera mediet som du ska höra av dig till, som du vill in i. Och det är egentligen samma tips jag brukar ge till frilansjournalister, att så här, sätt dig och, nu är det ju ofta scrolla igenom sajten, men det kan också vara bläddra i tidningen. Så kommer du se vad de har för typ av artikelformat och vignetter. Det är ett lite så här knep. Så, de flesta medier har inte bara liksom artikel efter artikel i exakt samma stil, utan man har ofta några så kallade vignetter. Det kan vara exempelvis lördagsintervjun, eller det kan vara 10 frågor till, eller det kan vara vi på Breakit har haft allt ifrån så här, min största lärdom. Det hette nog inte exakt så, men något liknande. Och just de här vignetterna då, där kan man, heter det, tåa sig in. Alltså, nej, när man spelar fotboll och man så sparkar in bollen med tån eller hälen. Eller, ja. Liksom man kommer in på ett lite smartare sätt då och har lättare. Då kanske man inte behöver ha värsta nyheten, utan man är bara en bra person som passar in i just det formatet. Så studera mediet och då kommer du upptäcka en massa saker. Både personer du ska höra av dig till och vilka artikelformat som finns där du skulle kunna jacka in.
Superbra tips. Är det, du sa tidigare att man mejlar och man skriver om vad man då vill nå ut med och gärna bilder. Är det någonting mer man bör skicka med?
Kontaktuppgifter och såklart. Men ett tips kan vara att man gör så kallad embargo, som det heter, på artikeln. Det vill säga att vi lovar att vi ska inte publicera det förrän till exempelvis här, fredag klockan 9. Så vi får förhandsinformation om nyheten och då går företaget heller inte till en annan tidning med den. För att det är en sak som man kan tänka på, liksom, att varje tidning vill ju såklart vara unik med sitt material. Så att ibland får jag mejl när någon säger så här: hej, vill ni skriva om oss? DI skrev om oss förra veckan. Men då är ju bara det, då har man ju så här, då har ju nästan gjort det värre än, det hade varit bättre att inte säga någonting och bara vill ni skriva om oss, för att då blir man direkt ointresserad.
Det kanske hade varit en trovärdighet i ett annat sammanhang, men just i det här sammanhanget ska man kanske inte skryta om hur mycket andra har skrivit om en.
Nej, precis, man får lite faktiskt ta, jag tror det är bättre att så här, bearbeta media för media och välja vilken vill man helst. Sen kan man gå på plan B och C och så vidare.
Hur långt i förväg ska man höra av sig? Nu sa du ju att man kan ge en viss typ av exklusivitet, men annars, liksom, när vill ni gärna ha nyheter för att hinna skriva om dem?
Alltså det är inte jättelång framförhållning för en nyhetssajt, utan tvärtom, då kan det nästan bli så att man då glömmer bort det, tror jag. Utan jag tror så här, några dagar är bra, någon vecka är ännu bättre, men mer än så behöver det inte vara. Däremot pitchar man in en nyhet till en papperstidning behöver man ha längre framförhållning. Magasinen jobbar liksom flera månader i förväg.
Jag vet att jag skulle mejla Breakit någon gång och satt och funderade så här, oh men gud, om de ska skriva om det här som händer imorgon. Vilken tid på dagen ska jag höra av mig? Är det bra att höra av sig på morgonen? Eller har de någon morgonmöte då? Eller är det för sent om man hör? Är det någon viss tid på dagen som man ska höra av sig?
Ja, men det är ju faktiskt väldigt smart tänkt av dig att tänka morgonmötet. För det brukar vara, det är lite olika från olika redaktioner. Vi har det vid 8:30, 9:15. Så ju tidigare desto bättre faktiskt. Och då kan man ju till och med skriva det. Här är en idé till ert morgonmöte. För nästan alla redaktioner har verkligen morgonmöten. Och särskilt nu i corona, att man, då är det så viktigt med den här dagliga check-innen. Det hade man kanske inte förut, att vara en gång i veckan.
Är det några vanliga misstag du tycker att ni kan se som många gör när de kontaktar er? Och kanske även som du har sett från de magasin du har jobbat på tidigare?
Ja, men jag skulle säga att det största misstaget är att man inte har någon vinkel eller aktualitet, utan det är bara så här: hej, vi är ett jättebra bolag, vill ni skriva om oss? Ja, det är nästan som upplagt för att det inte kommer bli någon artikel, utan man måste hitta det här har hänt, eller det här vill vi dela med oss av. Det behöver inte ens vara, i Breakits fall, så vi är ju en nyhetssajt, så det är nyheter vi går igång på, men det är ju många tidningar till exempel som, och tillbaka till det här med att liksom granska tidningen. Men det är många tidningar som har så här guidande artiklar, hur man gör för att lyckas, inte vet jag, på TikTok eller nu på Clubhouse. Ja, men är du ett bra exempel på det? Berätta det då. Och så vidare. Alltså man måste hitta någonting som är så här, det här är intressant. Och vad hade du själv velat läsa om?
Har du något tips hur man ska hitta de här vinklarna?
Mm, det är en jättebra fråga. Jag tror man behöver sätta på sig glasögonen som läsaren har. Liksom, vad hade jag läst? Hade jag velat läsa om det här? Hade jag velat läsa om att ett bolag har släppt en uppdatering på sin programvara? Nej, sorry, det hade jag inte. Men hade jag velat läsa om att de tog in kapital för att växa och de har hittat en väldigt unik nisch som ingen annan har upptäckt? Ja, det hade varit jättespännande. Så att sätta på sig de glasögonen, men också åt andra hållet att man har självförtroende i att man sitter ju på en guldkälla. Det finns säkert massa liksom spännande där som man inte tänker på. Jag har ju pratat med bolag som säger vi öppnar kontor nu här i 3 nordiska länder. Men pang, där har du en jättebra nyhet. Men de har inte tänkt, jaha, är det intressant för er? Oj då, det tänkte jag inte alls på.
Jag fick en fråga inför att jag skulle träffa dig när jag bad om att få in lite tips och vad många undrar över. Och då var det just när man driver ett företag och kanske är en grundare. Hur mycket behöver grundaren vara i centrum och hur mycket måste man lyfta fram grundare om man till exempel är en grundare som kanske inte vill vara så central?
Mm.
För det känns som att det ofta kanske kretsar kring just grundaren. Mm. Kan man skapa bra vinklar utan att grundaren hamnar i centrum?
Ja, det är verkligen en jättebra fråga, för att tyvärr då, i den här grundarens fall, så vi vill ju läsa om människor. Det är därför, alltså så är vi människor. Det är därför vi älskar att följa människor i sociala medier. Man vill inte följa ett företag på det sättet, utan det är alltid en person. Och det kommer alltid vara mer intressant att läsa om Daniel Ek än att läsa om Spotify som företag. Eller Elina Berglund istället för Natural Cycles som företag. Så det är nog bra att ha med sig. Men det betyder ju inte att den här grundaren behöver vara den som står i centrum. Utan dels kan man ju såklart försöka med bolag. Vi skriver ju om bolag hela tiden. Men någon måste ju liksom vara på bild. Man kan inte ha så här en anonym iStock-bild på typ ett bord. För att dra, utan det måste ju vara någon där. Men då kanske man kan hitta någon annan som man kan lyfta fram. Alltså man har en COO eller man har en försäljningschef. Eller man har bara så här någon delägare som kan vara lite mer publik. Det vet jag många bolag som jobbar så.
Vi är ju kanske inne och touchar lite på det, för när man skriver om företag och varumärken och sådär så tenderar det ju liksom, när blir det PR och reklam och när skriver man faktiskt om en nyhet?
Mm.
Hur ser du på det? När är det PR och reklam och när blir det en nyhet?
Det går ju ofta hand i hand. Alltså även om inte vi som nyhetsmedia exempelvis, vi vill ju aldrig tänka någonsin att vi är en PR- alltså att vi går någons PR-ärende, men det gör man ju indirekt när man skriver om ett bolag, för det är bra PR. Så på det sättet så finns det ju ingen gräns, utan det kan vara både en jättebra nyhet och artikel och jättebra PR för bolaget. Däremot så tror jag att man kan igen så här, ha på sig läsarens glasögon när man hör av sig till en tidning att försöka tänka att det inte blir för PR-aktigt. Ja, men det är väl det här att så här, vi vill gärna att ni ska skriva om det här. Eller vi vill gärna lyfta fram vår då uppdatering av vår programvara. Det går jättebra för oss. Så här, vi kan låta er skriva om oss. Alltså att man nästan lite ser media som någon beställningsfunktion för att nå ut med sitt budskap, för det är inte medias och journalistikens roll, utan det är exempelvis då My Newsdesks roll, för att se liksom skillnaden där.
Du har ju som sagt erfarenhet av att vara chefredaktör på Driva Eget och har jobbat för andra tidningar tidigare. Vad skulle du säga är största skillnaden på kanske en nyhetssajt och mer magasin? Hur ska man gå på magasin? Du var inne på tidigare att de kanske planerar i flera liksom månader i förväg. Vad är liksom största skillnaderna? Vad bör man ha med sig om man går på magasin?
Ja, men dels då som du säger, det här med tiden. Var mycket mer ute i god tid. Och sen där kan det ju vara väldigt mycket. Alltså, en möjlighet med just tidningar och magasin är ju så här, ta exempelvis L eller Damernas Värld. Säg att man säljer en ja, men kläder eller en skönhetsprodukt eller något sånt där, då finns det ju världens möjlighet att pitcha in sig till deras typ skönhetssidor eller modesidor och sådär. Och då kan man tänka på att ha igen så här fina bilder och gärna liksom miljöbilder, inte bara typ en bild på den där sminkdosan, utan då är det mycket roligare med någon som sitter och håller i sminkdosan, eller man ska säga, gud vad det där lät dåligt, men, ja, men jag tror lyssnarna förstår vad jag menar, att det ska kännas som en så härlig miljöbild, för då kommer man ha mycket större chans att vara med liksom på en större plats. Ja, det är väl typ sådana saker jag skulle säga. Men man ska verkligen se magasinen som, tycker jag, det är lite så här udda grepp som jag tror att många inom vår nisch och så här startup-världen och näringslivet tänker inte på dem. Men exempelvis så här eller om det var Damernas Värld, hade ett stort reportage med liksom framtidens karriärkvinnor där det var med flera från startup-världen. Så det är ju även sådana porträtt man kan liksom komma med i.
Ja, men det tycker jag är jättebra tips, och det är ju bra att få synas i olika typer av media också, tänker jag. För ni har ju en målgrupp kanske som läser Breakit, och de läser kanske nödvändigtvis inte eller allihopa till exempel. Så därför är det också viktigt att sprida ut sig på olika ställen.
Verkligen.
Finns det någon annan kanal som du tycker entreprenörer kan missa när det just handlar om att nå ut med nyheter och budskap med deras bolag?
Ja, men det är nog de här liksom inte självklara kanalerna. Om jag bara tittar på media, alltså men inte räknar in typ sociala medier och så andra kanaler så, men om jag tittar på så journalistiska medier, så är det typ att tänka, ja, men kan jag ta mig in i då, om jag driver ett skönhetsbolag, alltså både i Breakit och i Damernas Värld exempelvis, att se så här, hitta olika vinklar för olika kanaler, också de här lite mer så här nördiga special tidningarna eller sajterna. Det kanske man i och för sig har koll på om man är i den branschen, men det finns ju massor, alltså Sverige är ju en av världens så här, tidningstätaste länder, för att vi har en branschorganisation för precis allting, och alla branschorganisationer har en egen tidning, och numera har alla branschorganisationer en egen sajt. Så att liksom ta sig in där också skulle jag verkligen tipsa om.
Har du någon siffra på hur det går för de som ni skriver om, de bolagen? Får de en skjuts till exempel i ordrar, eller liksom får de fler besökare eller ökar intresse för en tjänst? Kan man liksom se hur stor påverkan har det om man blir omskriven på till exempel Breakit?
Ja, alltså det är ju, vi vill ju egentligen inte, vi vill ju inte att det ska vara så, för vi vill inte vara en PR-maskin, men det är verkligen så. Jag pratade med en entreprenör bara för någon dag sedan som vi hade med på i en artikel, och då låg den ändå bakom vår betalvägg, men han hade fått in, han är investerare och hade fått in 15 case efter den artikeln, alltså bra bolag som ville söka pengar, och då kanske ett eller till två av dem var så här riktigt bra. Så ja, det är väldigt värdefullt att vara med i media skulle jag säga. Men man måste också vara beredd på att det kan slå åt andra hållet också. Så att jag har ju liksom sett många exempel på media. Men ta så här, Isabella Löwengrip är ju egentligen det tydligaste exemplet, där alla medierna lyfte upp henne som liksom superentreprenören och liksom wow, så här, går så fantastiskt bra för hennes bolag. Men när det vänder, då är ju inte så att de smeker henne med hårs, utan då blir det ju ganska hårt åt andra hållet. Så att man måste vara beredd på det faktiskt.
Ja, och nu har vi ju mest pratat bra nyheter eller vad man ska säga om bolagen. Det kan ju såklart vara att en journalist ringer upp om något som man kanske inte vill prata om. Och det kanske för mig lite in på hur man ska tänka just i kontakten med journalister.
Mm.
För många som har startat ett företag och kanske inte varit så central innan i sina tidigare roller och sådär, är kanske inte så van att bli intervjuad, oavsett om det är för något positivt eller något mindre positivt.
Mm.
Har du något tips hur man förbereder sig inför en intervju?
Mm. Ja, men jag skulle säga att det finns lite två ytterligheter. Alltså det ena är den som är jätterädd för att säga någonting egentligen. Alltså man kan inte ens få fram hur mycket säljer ni för, eller vad är storleken på bolaget, vad omsätter ni? Nej, men det är ingenting vi går ut med. Så här. Och då måste man nog förbereda sig och liksom vara beredd på att gå ut med mycket mer, för annars kommer det inte bli någonting, eller det kommer bli en jättetråkig artikel. Men sen har man också den ytterligheten som kanske delar med sig av precis allt, och som sen blir typ jättearg eller rädd när den inser att, men aha, det här kommer komma ut i en artikel. Men gud, det var ju inte meningen. Har inte du förstått genom telepati att jag inte alls ville dela med mig av det här? Så att någonstans mitt emellan, man måste förbereda sig på vad man vill dela med sig av. Och jag tror ju ändå så här, dela med dig av så mycket som möjligt. Men det, jag har själv kört den linjen när jag blir intervjuad att jag har ingenting att dölja. Det är lika bra att jag bara berättar allt. Alltså från hur mycket, hur stor vår försäljning är, till hur våra mål ser ut, till vår strategi. Jag kan berätta precis allt förutom personalfrågor, känner jag. För då har ingen någonting att vända mot mig i framtiden. Förhoppningsvis. Vi får väl se.
Ja, och många uppgifter går ju att få tag på ändå om man inte själv säger dem.
Exakt så, verkligen. Men en sak som man kan vara beredd på, ett litet knep då, det är att vi vill ju alltid veta till exempel om ett bolag har sålts, hur mycket såldes ni för, eller hur mycket köpte ni bolaget för. Och då säger ju alla, nej men det får jag inte berätta, ingen kommentar. Så här, men då har våra reportrar brukar fråga ibland så här, men, ja, men vadå, var det för 50 miljoner? Nej, mycket mer. Jaha, var det för 100 miljoner? Nej, alltså, ja, du får uppa lite mer. Så här, för det är, folk vill ändå någonstans här, berätta. Så att då kan man ju vara beredd på att det kan komma lite sådana frågor också. Och att man ändå inte då går in i det. Nu berättar jag det ändå i den här podden, för jag vill ge det tipset. Men annars tycker jag menar ju annars så här, raka motsatsen. Var så transparent det bara går. Det är bara bra. Och det blir mycket roligare, bättre artiklar.
Vi var tidigare inne på att, eller vi var snuddade lite på det här med att bygga relationer med journalister.
Mm.
Hur bygger man relationer med journalister idag?
Ja, men egentligen skulle jag säga som vilken yrkesgrupp som helst. Att fråga om de vill ta en fika eller en lunch. Och journalister är så mycket så här, det går inte hem det här med får jag bjuda dig på lunch och så. För det är snarare tvärtom, att man ska inte ta emot några mutor och så från någon annan, utan helt en så här vanlig rak fråga. Kan vi ta en fika? Ska jag berätta lite om min bransch? Och jag ser att du bevakat det här och det här området. Jag har väldigt många tankar kring det här eller erfarenhet från det. Kan inte vi ses så kan vi snacka lite. Och sen är det inte alltid någon kommer nappa på det, för man får väldigt många sådana förfrågningar. Men försök. Och sen annars liksom tipsa när det händer saker hos er. Följ sociala medier om de har en så här publik profil. Skriv kommentarer på LinkedIn eller vad det nu kan vara. Så det skulle jag säga.
Många småföretagare eller startups kan ju uppleva att det är svårare att nå fram till journalisterna kontra om man är ett Spotify till exempel. Mm. Hur ser du på det? Är det så? Eller?
Ja, ja, det är tyvärr så att ringer Daniel Ek då är det lite mer brådskande då än det så här lilla bolaget, vilket ju egentligen, ja, varför är det så egentligen? Men
hur ska man tänka där då för att få till den här kaffen?
Ja, hur ska man tänka? För det är ju lite svårt. Liksom. Jag vet ju själv hur det är. Alltså, så här, om man får väldigt många förfrågningar och sen så får man lite sortera på något sätt. Men jag tror bara att det är det här i liksom, fortsätt bara. Kör på. Testa igen. Ja, men som sagt, kommentera i sociala medier. Visa att du är intresserad av den personens material, så bygger du ju framförallt, alltså det handlar inte om att smöra, absolut inte, för det går inte hem hos journalister, utan det handlar mer om att synas i dens kanaler, för då till slut så, som vi människor är, till slut har man ju byggt en relation vare sig man vill det eller inte, och det är väl kanske så man måste göra, och sen bara vara en trevlig person, men det tror jag de flesta lyssnarna här är.
Och till slut har man kanske också rätt med tajmingen, så man träffar rätt när en viss journalist behöver någonting att skriva om.
Men jag tror också på det här med transparens, för att är man så modig att man vågar dela med sig av både uppsidor och nedsidor, då kommer man att plockas upp av media. Jag tänker på till exempel Patrik Arnesson som har grundat Forza Football, och det är ju för sig ett så här, idag framgångsrikt bolag, och de har haft det jättetufft under corona, men han har alltid varit en sån här person som typ pratat vitt och brett om att nej, men vi förlorade allt, nu måste vi komma på en ny affärsidé för att lyckas. Och säger liksom de här one-linesen som media älskar. Och det gör att han har synts massor i media redan från start. Så att vågar man vara öppen och lite sådär glimten i ögat och sticka ut, då spelar det ingen roll vad man har för storlek på bolaget, skulle jag säga.
Och att man då liksom är en person som själv kan bjussa på det, som ja, man inte tycker exakt. Att det är jättejobbigt när den där kommentaren man sa.
Precis, nej, men då ska man ju verkligen vara beredd på att den kommer komma ut, så att säga. Så att man ska nog inte jobba så om man är till exempel den där grundaren som inte vill synas.
Ni är ju en uppstickare i er bransch, kan man ju säga. Hur tror du framtidens journalistik kommer se ut?
Ja, det är en jättebra fråga. Jag tänker att för att svara på det måste man nästan titta bakåt. Så här, vad har hänt sen jag började som journalist till exempel? Och då kunde jag ju sitta på Cosmopolitan och jag skulle skriva en artikel i veckan. Och i lugn och ro kunde gå till biblioteket och göra research. Och så här. Det är ju bara att glömma idag. Den artikeln ska vara klar på en förmiddag. Och du ska dessutom ha sänt live och poddat och uppdaterat sociala medier. Och haft dina egna sociala kanaler och uppdatera och sådär. Och det säger väl kanske någonting då om hur framtiden kommer se ut. För att tekniken kommer ju inte att stanna av. Utan det kommer ju bara gå fortare. Så väldigt mycket mer multikanaler, nya kanaler. Titta bara på Clubhouse, vad det har inneburit i form av liksom, ja, men nya kanaler att nå ut. Så det är mer sådana, ännu mer.
Hur kommer innehållet påverkas av det här?
Jag tror att vi kommer se, precis som vi ser redan idag, att det går åt två håll. Det ena är mycket mer så här fördjupningar och kvalitet. Och få dyka ner i innehåll och verkligen så här, wow, alltså ta med sig någonting därifrån som man kanske bär med sig lång tid framåt. Och det andra är det här mycket mer så här snuttifiering, alltså jättesnabba korta klipp, TikTok, alla TikTok. Och så här, att det såklart finns en massa däremellan också, men de två vägarna.
Ja, men det är ju också intressant, tänker jag, ur företagens perspektiv, om man vill bli omskriven, att också följa utvecklingen i hur ändras innehållet till exempel. Ja, men ska vi pitcha in den här långa nyheten eller det här korta nyhetsuppslaget eller vad det kan vara.
Verkligen.
Vad har du själv för företag eller varumärke som inspirerar dig väldigt mycket just nu?
Jag tycker att det finns ett företag i USA, Glossier, som är, kanske känner du till det?
Absolut.
Ja, skönhetsbolaget, som är Emily Weiss, som är en så här influencer gone entrepreneur. Och de är så duktiga på att verkligen hela tiden bygga sitt varumärke i varenda kanal, alla bilder de tar, alla liksom minsta kommatecken ska liksom andas deras härliga, flörtiga stil. Och det tycker jag ringar in liksom vad ett starkt varumärke är, att det är tydligt varför man finns och hur man då rullar ut det i alla sina kanaler. Och dessutom då med en väldigt stark kvinnlig grundare som inte är rädd för att synas och höras. Men det är väldigt inspirerande.
Men jag håller med, det känns väldigt genuint allt som kommer från Glossier. Vad har ni på gång på Breakit härnäst?
Åh, det är så svårt att svara på den frågan. Jag känner att jag borde ha en sån här one-liner. Men vi ska växa, vi ska inte nödvändigtvis ta över världen, utan vi vill bli bäst för vår kärnmålgrupp. Och det är entreprenörer och ledare i det nya näringslivet. Så ja, det ska vi foka på de närmsta åren.
Spännande, för ni har ju varit ganska transparenta själva med er resa och du med din resa, både när du började på Breakit men också då när du tog över som vd.
Mm.
Så det har varit spännande att följa er och det ska bli spännande att fortsätta följa er och framförallt läsa artiklar om kanske några av de som lyssnar på podden om deras företag.
Ja, tipsa oss nu, tips@breakit.se. Ni kan Camilla@breakit.se, så skickar jag vidare till redaktionen.
Så ser vi fram och läsa många bra artiklar här framöver.
Exakt. Kul att vara här. Tack så jättemycket.
Tack för att du gästade oss. Det var väldigt kul att få träffa Camilla idag och prata om hur man som startup och litet företag når ut i media. Det som jag tar med mig från den här intervjun är att man ska studera de medier man är intresserad av att nå ut genom noga. Till exempel vilka reportrar skriver om just den bransch du verkar inom eller ditt område. Och notera de här reportrarna så det är de du kontaktar sen när du har din nyhet. Men glöm inte att reportrar kan ju också vara sjuka eller lediga, så det är alltid bra att säkra upp med att även skicka till nyhetscheferna eller nyhetscheferna. Det andra jag tar med mig är att det finns olika sätt att hitta en vinkel på. Dels kan du ju ha en väldigt stor nyhet som är självklar, eller du kan skapa en nyhet genom att vinkla till någonting som har hänt. Men har du inget sådär som du ser själv som en nyhet, så kan du se om det är något ni har gjort bra. till exempel tog Camilla exemplet att om ett bolag är väldigt bra på TikTok kanske man kan få in en artikel kring så här lyckas du på TikTok där just ditt företag är ett case. För det finns olika sätt att hitta nyheter och framförallt få uppslag i olika typer av medier. Det sista jag tar med mig är att man ska vara uthållig. Det kan vara klurigt att få in en artikel på olika nyhetssajter och i magasin. Men det gäller att hålla i och hålla ut och fortsätta kontakta när man har nyheter på gång. Och dessutom, gör dig synlig för journalisterna. Följ dem i sociala medier och fortsätt visa att du finns. Så kommer man förhoppningsvis till slut hitta rätt timing och rätt tillfälle då du får in en artikel. Det här var allt för dagens avsnitt av Bara Business. Jag är tillbaka om en vecka med ett nytt avsnitt. Tills dess får ni gärna följa mig på Instagram. Det heter i Startup Story. Ha en fin vecka så hörs vi snart igen. Ciao, ciao!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.